Den andra advent som det är idag så är temat, om man kollar kyrkoåret, så är det riket som kommer. Att delvis så tror jag det handlar om att Jesus ska komma tillbaka, men jag tänker också att det handlar lite om att när Jesus föddes så hände det ju något. Gud bröt igenom och Guds rike var på väg att bryta fram. Inte fullt ut som vi ser, men till del. Och att vi är nyckelpersoner i att detta ska få hända. Att vi får se Guds rike mitt ibland oss. Och för några veckor sedan så var vi i, berörde jag lite i Thessalonikerbrevet. Och jag kommer vara där lite mer idag. Så att har du Bibeln med dig så kan du slå upp första Thessalonikerbrevet. Så ska vi kolla lite versar i kapitel 4. Vers 1, 9 och 10. Och då står det så här: för övrigt bröder, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud? Och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att göra det ännu mer. Och i vers 9 och 10. När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer. Med viss betoning på mig nu så gissar jag att ni märkte att de här verserna slutar på samma sätt. Och det är i grekiskan också då som brevet är skrivet på. Är det samma ord som används här då till båda de här ännu mer. Och i den nya folkbibelöversättningen så är det just detta ännu mer. I den gamla folkbibeln så stod det att vi skulle överflöda i detta ännu mer. Och i Bibel 2000 står det också ännu mer. I handbok för livet så står det mer och mer. Och på samma sätt som i en av de engelska, more and more. Och det är också samma ord, bara för att ni ska hänga med på ordet lite här. Så i Johannes 10:10 när Jesus säger att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd, så är det samma ord som används där, i överflöd. Att det är någonting som är mer och mer. Det är alltså något som inte tar slut. Men det är också något som kan öka. Och det är just det som jag tänker är temat lite för min predikan här idag. Att vår kärlek syns emellan, att vår syskonkärlek, som Paulus skriver till Thessalonikerna här om, att deras syskonkärlek, att de inte ens behövde skriva till den, till dem om den, men han uppmanade ändå dem att öka ännu mer i den. Att vi skulle få känna att vi älskar varandra mer och mer och mer och mer. Alltså inte att det är en kärlek, för man kan ju lätt tänka så här, för det har jag tänkt innan jag satte mig ner och verkligen funderade på detta och studerade det här, att vi kan säga så här, vi ska älska varandra, och då är ju det liksom på något sätt en kärlek som inte tar slut, utan att vi idag och imorgon och liksom fram till vi dör, att vi tänker vi älskar varandra. Men det har en dimension till, att det inte bara att den inte tar slut, utan att den faktiskt blir större och större också. Så det liksom blir en sån, man tänker, nu har inte jag gjort en graf då. Men om man tänker en graf så fortsätter den häråt, men den går också liksom uppåt så här hela tiden. Hänger ni med på vad jag menar? Så ha det i tanken liksom under studiet som det blir lite här idag. Vi ska se på några andra ställen också i Bibeln, så det blir lite bibelstudie här nu. Där detta ord används just ännu mer, eller mer och mer. Och då kollar vi i Lukas 5 och 15. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer. Och i Lukas 12 och 48, av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Och i Romarbrevet 5 och 20, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och i andra Korintherbrevet 7 och 13, då är det Paulus som skriver igen: det har gett oss tröst. Utöver den trösten kommer den ännu större glädjen över att se Titus så glad. Och Filipperbrevet 1 och 14. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Och Hebreerbrevet 2:1. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort i strömmen. Här finns andra saker som också kan bli större, liksom, som inte bara är stora och fortsatt, utan det kan faktiskt bli ännu mer och ännu större. Spridningen av Jesus kan bli ännu mer. Vi kan, liksom inte, vi kan fortsätta göra det, men vi kan sprida det ännu mer. Vårt ansvar, nåden, kan bli ännu mer. Glädjen kan bli ännu större och ännu mer. Och övertygelsen kan bli ännu större och ännu mer. Alltså är det inte statiskt, utan det är något som kan växa och utvecklas. Precis som kärleken som vi kollade på och som ni såg här i första Thessalonikerbrevet också. Och andra ord, om man sitter och kollar i något sånt här lexikon, så kan det stå att det kan vara ökande, att det kan överträffa och ha i överflöd och så vidare. Så jag hoppas ni hänger med på vad ordet som vi är ute efter här kan användas till. Det enda som egentligen är konstant, som inte kan öka mer, men som också är på max hela tiden, det är ju faktiskt Guds kärlek till oss. Den ligger på en konstant maxeffekt hela tiden, men där kanske vi alla inser att vi inte riktigt är än. Men tyvärr så är det ju att det kan gå på andra hållet också. Det är inte bara de här braiga sakerna som kan öka och som kan fortsätta. Utan vi kan ju även se, vilket som kommer tre bibelord här då, i bland annat första Moseboken 37:5. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Och i Domarboken 2:19. Men när domaren dog vände det om och gjorde det som var fördärvligt ännu mer än deras fäder. Och i första Samuelsboken 18:29. Då blev Saul ännu mer rädd för David. Och Saul blev Davids fiende för alltid. Tyvärr är det ju så här att det är ju inte bara de goda sakerna som kan växa och bli större. Utan det är ju även de här fula sakerna som kan växa och bli större. Hatet kan växa. Fördärvligheten kan växa. Och rädslan bland mycket annat kan tyvärr också växa. Det verkar ju lite som att vår mänskliga natur, och det vet ni säkert av erfarenhet också, att vi är i ständig rörelse. Vi befinner oss liksom inte på ett ställe och sen är det så här, utan vi är alltid på väg någonstans, och det vi gör eller säger har konsekvenser på det ena eller det andra hållet. Men jag tänkte att det är det här ändå, att växa och överflöda och ännu mer kärlek, som jag skulle vilja uppehålla mig vid idag. Och då är det kanske specifikt två områden som jag tänker på. Där jag tänker på oss som församling. Där jag tänker att här skulle vi kunna kanske bli ännu bättre. Att vi ännu mer skulle kunna få se kärleken bland oss växa. Och det första tror jag har med våran omsorg om varandra att göra. Och jag tror att många kyrkor kämpar med just denna biten idag i Sverige. Och en fråga jag ställer mig där är, hur kan vi ännu mer skapa en miljö där man kan känna att hit kan jag komma vad som än händer? Här kan jag få känna mig trygg och älskad och sedd. Alltså jag tror att intellektuellt så vill vi ju att det är självklart att en församling ska vara ett ställe där här kan jag komma och känna mig älskad och vara trygg. Men av någon anledning så är det ju kanske inte riktigt så. Jag kan se, och nu talar jag inte bara om oss, utan när jag möter människor i andra församlingar, olika situationer också. Att när någonting händer som är tufft, så har vi en tendens att dra oss undan istället för att söka oss till gemenskapen och familjen i församlingen. Att vi stannar hemma istället för att komma och bli omsluten av mina syskon. Och självklart kan det vara på ena sidan att jag orkar inte prata om detta just nu. Jag orkar inte säga det igen och igen och igen. Men ibland så tror jag att det handlar inte bara om det. Utan om att vi kanske inte ens vill dela med oss av det som händer. Självklart tror jag på ena sättet att vi är jättebra. Och det tror jag generellt i många församlingar. Att om någon dör och vi har en sorg som är på något sätt. Det här är en naturlig del av livet. Det här är en naturlig sorg. Då tror jag och vet att människor oftast är bra på att ta hand om varandra. Och det är okej att vara ledsen för att någon har dött och någon har gått bort som jag kanske har levt mitt liv med jättelänge eller bara en kort stund. Och där kan vi på något sätt fånga upp varandra. Men sen finns det ju andra saker som kan hända i våra liv som är lite mer skämskudde på vissa saker. Och då har vi en tendens att dra oss undan. När saker och ting händer som inte är lika okej att berätta om. När jag kanske inte riktigt orkar gå till kyrkan och hålla upp fasaden att allt är jättebra. Det är fint, liksom, det är lugnt. Liksom. Och när jag inte orkar hålla den fasaden, då stannar jag hemma istället. Istället för att säga, nej, det är faktiskt jättejobbigt just nu. När våra barn gör val eller hamnar i situationer som enligt normen kanske inte riktigt är okej. Eller när vi begår misstag eller synder som är lite för stora. När livet går lite för snett. När jag blir utbränd kanske. Vad skulle folk säga om jag var helt ärlig med vad som händer i mitt liv just nu? Jag stannar nog hemma istället ett tag. Men är det inte egentligen just precis i de här situationerna som vi borde kunna känna att det är till församlingen jag vill gå. Det är till min familj jag vill gå. Jag vill ju känna att någon bär mig och fångar upp mig när det här jobbiga händer i mitt liv. Men istället så håller jag mig hemma. Och det kanske bottnar i olika saker. Delvis att vi kanske då fastnar i det här. Att vad skulle folk säga om de visste det här om mig? Att jag är rädd liksom på något sätt för att min bilden av mig själv kan bli ruckad på något sätt om jag berättar vad som egentligen händer. Eller så kanske jag vill berätta, men ibland att jag blivit bemött på ett sätt som gör att jag säger då ingenting istället. Och det kanske kommer i en välmening från andra människors håll, men att vi inte riktigt vet hur vi ska bemöta. När det kanske ibland bara räcker med en kram. När det kanske bara räcker med ett jag finns här för dig. Istället för ett undvikande att vi drar oss undan för att vi inte vet vad vi ska säga så säger vi ingenting istället. När jag gick på Kotoboskolan så hade vi en föreläsning i själavård och krishantering. Och det var det en som sa, som jag bär med mig i olika sammanhang. Han säger håll om och håll käft. Det räcker ofta när livet är tufft. Men på något sätt att vi visar att vi finns. Jag lägger en arm om dig, men behöver inte säga så mycket. Men att det kan ofta vara en knytpunkt i att, vad ska jag säga? Jag vet att den här personen är i sorg eller det har hänt något. Men jag vet inte vad jag ska säga. Så backar jag lite istället och kanske låter bli att säga något. Och så kanske någon står här borta och bara känner, jag önskar bara att någon skulle visa att de ser mig. Att jag bara skulle få känna att jag finns med i ett sammanhang. Så håll om och håll käft. Ta med dig det här ifrån också. Men jag tror också, som jag var inne på innan, att en anledning att vi kanske drar oss undan när tuffa saker händer, är att vi kanske känner oss dömda. Tänk om folk visste vad som hände i min familj eller i mitt liv. Vad skulle hända då? Vad skulle de säga då? Jag känner en familj på en helt annan ort, så det är inte alls här, men som gick igenom en kris i familjen som var en av de här sorterna som inte är helt okej. Som är en sorg eller en kris i familjen som de kände att får folk reda på detta så kommer det pratas om det. Det här är ingen sån okej, allmänt vedertagen händelse som händer alla. Men de kände i sin förtvivlan och i sitt behov av att prata med någon, så kände de, vi åker hem till våra nära vänner i församlingen i alla fall. Vi åker hem till dem och så berättar, för vi vill att någon mer ska veta vad som pågår i vårt liv. Så åker de hem till dem och så berättar de detta som de går igenom just nu. Och så säger deras vänner som de har vuxit upp ihop med, och de är 45 års åldern typ vid det här tillfället, vi förstår inte att ni berättar detta för oss. Det skulle vi aldrig säga till någon. Och mitt hjärta går sönder när jag hör det. Tänk, här kommer några i en sån enorm sorg som man vet att det här skulle folk kunna prata om. Och så säger de det till sina nära vänner i församlingen. Och så får man till svar, vi fattar inte att ni berättar detta för oss. Vad tror ni händer när den här familjen ett antal år senare går igenom nästa sak? Som kanske inte heller den var en allmänt vedertagen okej sorg att dela i församlingen. Tror ni de känner att vi berättar detta för våra vänner för att vi ska känna att vi har ett nätverk runt oss som bär oss? Nej. Då drar de sig undan ännu mer istället. Och känner att nu är vi hemma från kyrkan ett tag igen. Och det är ju helt tvärt emot hur det ska vara. Tänk om man kunde i en sån situation få känna istället att jag springer till min församling. Kanske, eller självklart inte ställer sig här framme och säger nu händer det här och det här. Men att man känner att det är väl det naturligaste som finns. Att jag går till min församling och att jag har en liten grupp där jag kan dela allt vad som pågår i mitt liv. Även de här sakerna som kanske inte är okej grejer allmänt vedertaget vad som händer. Varför är det så att vi i kyrkorna i Sverige idag, jag tror tyvärr att det är allmänt vedertaget, att vi är så dåliga på att ta hand om varandra. Att låta varandra vara de brustna kärl som vi faktiskt är. Och det vet jag, vi pratade om det i våras också, att vi är ju alla brustna. Vi har alla saker vi bär på som inte är jättebra. Vi är ju bara människor. Vi kommer liksom aldrig bli perfekta, så varför ska vi fortsätta låtsas att vi är perfekta? Och när vi känner att vi inte kan hålla upp fasaden, ja, men då stannar vi hemma istället. I första Thessalonikerbrevet 4 och 9 och 10 ska vi ta fram en gång till här, så ska vi läsa en och betona en annan del av den versen. När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Och den kärleken visar ni alla bröder i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer. Och nu tänkte jag att vi bara ska titta på det som jag har förstärkt med lite mörkare texter. Lärt er av Gud. Och nu blir det lite grekiska igen här då. Men det är ganska häftigt när man får förklarat för sig vissa grejer. Hur det kan poppa upp och man får en annan förståelse för vissa saker här. I grekiskan här då, så är det egentligen ett sammansatt ord. Att lärt sig av Gud finns på många ställen innan. Det har sagts i den liksom, ni har lärt er av Gud, ni har lärt er av. Men om man skulle översätta det ordet ordagrant, så är det ett ord som aldrig tidigare har setts i grekisk litteratur. Så detta skulle kunna vara att Paulus, när han sitter och skriver detta brevet, faktiskt blir väldigt inspirerad av Gud och myntar ett nytt uttryck som är gudalärd. Och det kan man tänka, ja, men det är väl bara en vändning och vridning av ord. Eller så kanske det inte är det. Eller så kanske han faktiskt menar att ni som jag skriver till folket i Thessaloniki församlingen, ni har ju fått den helige ande. Han bor i er och han har lärt er själva. Gud själv har lärt er genom att han är i er hur ni ska älska varandra. För det är lätt att tänka, kan jag tänka mig, att ni sitter här nu och känner, jaha, nu var vi dåliga på det här med, nu måste vi bli bättre på detta. Och känner detta som ännu en grej som vi måste prestera och vara duktiga på och liksom visa mer kärlek till varandra här nu. Men på något sätt så handlar det ju inte om min eller din egen prestation. Utan det är ju Gud i oss, helig ande i våra liv som gör någonting. Som lär oss direkt från Gud något om hans kärlek som han har för oss. Och att det får flöda igenom oss. Inte att jag klämmer fram och kramar fram lite kärlek till. Utan att jag låter Gud genom mig få flöda. Alltså inte mina egna prestationer. Utan att jag låter Gud fylla mig ännu mer. Och då kommer vi tillbaka till det som vi så ofta säger. Och det som är det naturliga och det första i tron. Att vi ska söka Herren. Att vi ska låta honom ännu mer få fylla oss. För precis som vi ofta säger. Och som jag har en munken och kulan berättelse i bakhuvudet. Som alltid poppar upp när jag tänker på detta. Då är det när Afrika... Ja, den missionär, han kallas Afrika någonting. När han är och hälsar på och munken och kulan håller på att verkligen somna. För han är ju så trist, denna missionären som kommer och berättar om sitt liv i Afrika. Så är de ute och fiskar i alla fall. Och så försöker han känna, jag har min sista chans nu att berätta för pojkarna här vad det är, liksom, hur viktigt det här är. Och så säger han, du måste ge Gud allt. Och på något sätt är det ju så här med, vi behöver ge Gud allt. Han vill ha allt av oss vad det gäller detta också. På något sätt hela mitt liv. Och när jag ger honom allt, då får han ju fylla mig. Och då kan ju ännu mer den jag är och det jag gör på något sätt påverkas av heligande i mig gentemot andra människor. Vi behöver ge Gud allt. Ännu en gång. Men jag tror också, och nu... så blir jag lite specifik. Men jag tror att det finns ett område som vi mänskligt kan påverka detta. Även om vi tänker att det är Gud som genom oss ska hjälpa oss att liksom vara kärleksfulla mot varandra. Men jag tror att det finns ett område som jag i mig själv kan bestämma mig för. Att här ska jag vara med och sprida kärlek istället för något annat. Och det är hur vi pratar om varandra. Kan det vara så att en av anledningarna att jag inte vill berätta om vad som händer i mitt liv är för att jag inte riktigt litar på att kärleken räcker över min brustenhet? Att jag faktiskt är rädd för, som den här familjen jag pratade om innan, att vi kommer bli dömda för detta. Folk kommer prata om mig. Eller vår familj, om vi berättar vad det är som händer. Att jag är rädd för att jag inte får äga min egen sanning eller min egen berättelse. Och att jag härifrån för alltid kommer vara annorlunda i andras ögon. Men det står ju faktiskt så här att när en lem lider så lider de andra. Det är ju inte det bibelordet där det står att när en lem förled mig hugger jag av den. Utan det står ju att när en lem lider så lider alla andra. När en av oss mår dåligt så påverkar det oss andra också. Men i rädsla för vad folk kommer säga om mig så säger jag ingenting. Och det kanske kommer om jag är självkritisk en stund av att jag känner andra på mig själv. Våra ord och vår tunga har stor makt och påverkan. Och om jag här i kyrkan eller när jag sitter hemma och tänker på församlingen och sånt som händer, om jag då kanske sitter och talar illa om andra människor i min församling eller om ledarskapet eller olika verksamheter, om vi då har i bakhuvudet det här att kärleken liksom på något sätt kan växa och bli större, men tyvärr kan ju också det andra växa och bli större på detta hållet om vi tänker det negativa. Rent hypotetiskt, om jag sitter hemma och pratar illa lite, vilket håll tror vi växer? Vad tror vi ökar eftersom ingenting nog är konstant? Vad är det som ökar när jag låter mitt hjärta fyllas av tankar som kanske inte är uppmuntran och goda? När jag kritiserar att inte det blev precis som jag tyckte och tänkte i något särskilt eller vad det nu kan vara. Ökar min kärlek och ökar vår kärlek för varandra? Om vi samtidigt behåller vissa delar i vårt inre och i vårt tal och i vår tanke till att jag måste ju få tycka och tänka lite om detta i alla fall. Skulle det kunna vara så att min ovilja, min oförsonlighet om jag bär på det, eller min tjurighet, att det kan växa och växa också till förakt, till distans, till hat, till och med som vi såg Josefs bröder. Om vi vill öka och ha ännu mer överflödande kärlek i församlingen och till varandra, så tror jag att det alltid finns utrymme att växa i nåd, att växa i kärlek, hur vi pratar om varandra och vår församling. Och att vi kanske behöver fundera vilken atmosfär vi sprider runt varandra. Att det kanske är svårt att sitta och gå till kyrkan söndag efter söndag. Och sen på torsdagen eller vilken dag man är och städar, man går och tycker att jag har ingen fixat detta, jag har ingen gjort detta. Alltså på något sätt så tror jag att det är dubbel. Det är ganska svårt att kombinera. Ord och tankar kan bryta ner eller bygga upp. Och vilket område det än gäller, var vi än befinner oss i livet och i samhället eller på jobbet eller var vi än är, så kan ord och tankar bryta ner eller bygga upp. Och att låta sig och tillåta sig prata illa om varandra, om församlingen eller sin arbetsplats eller var man än är, att i fördolda hålla fast vid det här mörka och grumliga, så kommer det växa och bli till någonting större. Någonting som inte är gott. Någonting som gör att vår kärlek istället går tillbaka. Och i Efesierbrevet 4:29-32 så står det: låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Vi är bara människor och vi kommer aldrig bli perfekta. Men vi kan på något sätt välja vilken riktning våra liv ska ta. I Johannes 13:35 kan vi läsa när Jesus säger: om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om vi har kärlek till varandra. Och jag tror, som jag sa i början, jag tror att intellektuellt så tror jag alla som är med i en församling, vad den är, förstår att ja, men det är väl klart, vi ska ju älska varandra, vi ska ta hand om varandra. Men den här är ju ganska jobbig och den här är ju sån och jag tycker inte vi ska göra så här. Och det är lätt liksom att vi dras med i detta. Och då kommer nästa bibelord som jag ville läsa i 1 Petrus 4:8. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. Det betyder inte, när man läser detta så kan man tänka, ska vi bara strunta i vad andra gör liksom, och synda dem, då skiter vi i det. Då är det, liksom, är det det de försöker säga, Petrus försöker säga? Nej, jag tror det kanske lite mer så här. Och vad olika teologer menar med det sammanhanget är att när vi älskar varandra på riktigt, när vi låter oss påverkas av den kärlek som bara Gud genom sin ande i oss kan hjälpa oss med, då har vi överensseende med andra människor, med andras fel och brister, med andras åsikter som kanske inte är likadana som mina. Vi tål att alla inte är lika och att vi kan tycka lite olika. Vi tycker att inte det spelar så stor roll. Det betyder alltså inte, jag låtsas som ingenting men jag pratar lite om dig bakom din rygg. Utan det betyder, jag älskar dig och jag väljer att inte fokusera på dina dåliga sidor. Min längtan är att vi som församling ska vara så överflödande i kärlek. Och att det skulle få vara en sån växande varm atmosfär. Där man verkligen kan känna att hit kan jag komma när livet blir tufft. När det händer saker som jag vet att folk skulle kunna prata om. Men jag tänker ändå dela med mig det, av det till min närmsta krets som jag har. Med de människor som jag delar livet med i församlingen. För att jag klarar mig inte om inte jag har någon att dela detta med. Att det skulle få bli ännu mer på det hållet. Än att det blir ännu mer att nu händer det något tufft så nu är vi nog hemma ett tag här så får vi se om det ebbar ut lite och så kanske vi kan komma tillbaka till kyrkan igen när allting har ordnat sig och ser fint ut. För jag tror inte att någon egentligen orkar ha det på det sättet. Och jag tror att när vi, om vi ännu mer kan få ha denna omslutande kärleken, då tror jag att det kommer dofta. Från denna byggnaden. Från de här människorna. Från oss i vår församling. Att då kommer det verkligen synas. Och höras. Att vi älskar varandra. Men jag tror att vi har en bit att gå. Och det tror jag inte specifikt bara för oss. Utan jag tror att det är många församlingar som kämpar med detta. Att det tyvärr har blivit lite för mycket. Att vi ska hålla upp en fasad. Att vi ska hålla upp och visa att vi har det så bra. Och så fint och så i ordning. Och jag önskar att denna stunden, att resten på denna gudstjänsten, att vi frågar Gud, vad kan jag göra för att vi kan öka ännu mer i kärlek? Vad kan jag bidra med för att det ska dofta ännu godare från oss? Finns det något som jag kanske behöver lägga ner och lägga av? Finns det någon som jag behöver förlåta, som kanske har sårat mig, som jag håller en bitterhet och ett agg mot? Finns det någon jag behöver försonas med? Precis som Louise fick säga i sitt vittnesbörd här innan. Hon på något sätt fick känna på hur det kändes och insåg att här behöver jag be om förlåtelse. Och att Gud fick använda en sån lektion att lära henne vad hon behövde göra. Och ett bra exempel för oss alla. Finns det något som anden säger i ditt inre? Det här behöver du göra upp med. Den här personen behöver du be om ursäkt till. Eller det här behöver du lägga ifrån dig. För vi har alla, jag kan stå upp och säga en massa saker. Men vi har ju alla anden i våra liv som manar oss och som leder oss. Och som talar till oss var och en. Han är våran hjälpare. Så be att han får visa dig hur du kan vara en del i att vi får se kärleken i vår församling öka och öka ännu mer. Vi ber. Tack Herre för ditt ord, att vi får läsa det och vi får inspireras av det och att vi får lära oss mer om dig. Herre, jag ber att vi ska få överflöda ännu mer i kärlek till varandra. Herre, jag ber om en ännu större nåd och en ännu varmare atmosfär där man får känna att det är okej att komma precis som jag är när livet blir tufft. Och när livet är helt fantastiskt liksom. Att vi får dela det tillsammans, Herre. Och nu ber jag att du får i våra inren tala till oss, Herre. Visa vägar framåt för att det här ska kunna bli ännu bättre, Herre. Tack för den kärlek som du visar oss och som du har gett till oss. Så att vi får på något sätt bara koppla upp med det. Och att vi får ha det gentemot varandra. Amen.